Vi ska fortsätta lite grann med temat efterföljelse som jag började på igår. Och vi ska nu tala om ledarskap i församlingen. Första Korinthierbrevet 4, verserna 15 och 16. Första Korinthierbrevet 4. Femtonde och sextonde versen. Om ni så skulle ha 10 000 lärare som vill göra er till kristna, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som blev er far i Kristus Jesus genom evangeliet. Jag ber er, ta mig till föredöme. Skulle du våga säga så till någon? Jag ber dig, tag mig till föredöme. Nej, vi är ju mera vana vid den gamla frasen, ni ska inte leva som jag lever, utan ni ska leva som jag lär. Det är ju bara det att alla som har fostrat egna barn, de vet att ungarna blir ju inte som pappa och mamma säger att de ska bli, utan de blir ju som pappa och mamma. Dessvärre. Därför att det är livets lag. Det som formar vår personlighet är inte egentligen tillsägelser, uppmaningar och intellektuella förklaringar. Jag ska inte säga att det inte finns en plats för det, för då skulle jag ju inte stå här. Men det som verkligen betyder någonting, det som så att säga är 90%, det är det vi har sett när vi tjuvtittade på pappa och när vi tjuvtittade på mamma när vi var små. Och det där, det gäller också i Guds rike, säger nu skriften. Och jag tror inte Paulus menar så här att jag är så förträfflig så att ni kan absolut inte hitta någon bättre än mig. Var snälla och ta mig till föredöme. Utan han menar nog att han i all sin brist ändå kan tjäna som ett identifikationsobjekt. Därför att det som formar våra liv, det är efterföljelse. Och inte efterföljelse efter torra teoretiska dogmer och principer, utan att vi får någon levande varelse att följa efter. Att börja härma. Att börja leva sig in i. Att börja föreställa sig vem han eller hon är. Därför att på det sättet formas vår personlighet. Paulus återkommer till det här. 11 kapitlets första vers. Där vidgas perspektivet en aning. Där skriver Paulus så här. Ha mig till föredöme, liksom jag har Kristus till föredöme. Han är Kristi efterföljare. Och därför kan han förtrösta på att han har något att lära ut. Du är också Kristi efterföljare. Och därför kan du ha det förtroendet, inte för dig själv, utan för Kristus. Att livet ihop med dig kan ge åt andra någonting av Kristi personlighet. Du är inte färdig. Men det finns de som är ännu ofärdigare än du. Och de kan få ut någonting av att så att säga vistas i din närhet. Det är efterföljelsens hemlighet. Man ger vidare någonting som man inte visste att man hade. Och ibland kanske man också med häpnad kan konstatera att det blir ju rätt så sociala varelser av ens barn, fastän dessa arma ungar hade mig till pappa eller dig till mamma. Då har man också fått nåden att ge vidare någonting som man inte visste att man hade. Det är ju inte alltid man kommer i konflikt med sina barn när de blir vuxna. Nu finns här ordet föredöme. Vi kikar i grekiskan. Vad står det egentligen? Jo, det står ett ord som egentligen betyder imitatör. Och det betyder nu inte att vi ska bli skådespelare i hela bunten, utan det betyder att det som så att säga verkligen formar vår personlighet, det har med imitation att göra. Jag minns ju fortfarande mina barn när de var så där 3-4 år. Jag har en pojke och en flicka. Och grabben, ja, han körde med sina bussar och bilar, och tösen, hon bäddade och bäddade och bäddade för sina dockor. Det var ett evigt bäddande. Och det berodde inte på att vi hade tvingat på dem några könsroller, det bäddades ändå. Och det där var ju en förberedelse för vuxenlivet. Leken har så väldigt mycket imitation av de vuxna i sin karaktär och är en förberedelse. Det är det som skapar den personlighet som gör att man kan tänka sig att bädda en säng när man blir vuxen. Och därför ska man kanske inte vara allt för klumphurtig med att fingra på allting eller ösa såna här Nintendo-spel över stackars ungarna som de sitter där med sina demoniska pip-pip-apparater. Därför att det är ingen imitation i det. Utan det formar bara flaxighet och allmän oorganisation. Nu fick jag sagt lite fördomar här också. Alltså efterföljelse efter levande varelser och inte bara efter sprattlande datagubbar. Det ligger något väldigt värdefullt i det. Att ha levande varelser att identifiera sig med. Och Paulus, han säger alltså: jag har Kristus till föredöme. Men den som har Kristus till föredöme, den som är en Kristi efterföljare, kan i sin tur inbjuda andra till att få ta del av det som man redan själv har fått. Och det är på det sättet livet ges vidare. I Efesierbrevets 5:e kapitel och 1:a vers, där ställs det här fram i sin fulla mognad. Till även om vi behöver mänskliga förebilder till en början, så är ju tanken så småningom att vi ska kunna ha Herren som vår förebild. Inte via mänskliga omvägar så att säga, utan genom direktkontakt. I Efesierbrevet 5:1: ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss, och så vidare. Ja. Ju mer du lär känna en person och kanske också respekterar honom eller henne, desto mer börjar du ta intryck av honom eller henne. Ju mer kommer det du då erfar att vara med och forma din person. Och det är ju livets äventyr det här. Och därför är det så korkat när vi säger: ni ska inte leva som jag lever, utan ni ska leva som jag lär. Det är för att det gör vi inte. Vi lever som du lever, vare sig du lever som du lär eller inte. Det är livet vi tar över, inte läran. Matteus 7:e kapitel. Femtonde versen. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Här talar nu Jesus om falska profeter. Och vad är det som är falskt hos den falska profeten? Allting ser ju så bra ut. De ser ut som får, de rör sig som får, de luktar som får och de bräker som får. Men vad är det som inte är som får? Jo, det innersta. Det som driver dem är någonting annat än fårets mentalitet. Invärtes är de rovlyssna vargar. De gör inte det de gör för att få tillfälle att ge ut, utan de gör det de gör för att gå med vinst, för att kunna ta för sig på något sätt. De av er som var här på bibelmeditationen i morse minns att vi lite grann tittade på det där när det gäller de äldste i Efesus, Apostlagärningarna 20. Att in i församlingen ska det komma vargar, och också några av er ska bli som vargar i församlingen, säger Jesus till de äldste i Efesus. Och så säger då Jesus, hur ska man känna skillnaden på en falsk profet och en äkta? När det nu inte går att se någon skillnad, inte går att lukta någon skillnad, inte smaka någon skillnad och inte höra någon skillnad. Hur gör man då? Jo, säger Jesus, det går. Man tittar på frukten. Ja, vad då frukten? Vad händer med församlingen? En ledare, vart leder han sin jord? Vart tar han dem med sig? Ja, men det är ju så fint och brett och bra det han säger. Ja, visst. Men om han själv inte drivs av kärlek, utan drivs av prestige, drivs av vinstbegär, vad kommer han då att ympa in på församlingen? Kärlek? Nej. Utan vinstbegär och prestige. Därför att vi lär inte som han. Vi tar inte till oss det som är, så att säga, lära, utan vi tar i första hand till oss det som är liv. Och det gör vi ofta på ett väldigt omedvetet sätt. Vi kan sitta och tycka det, att det var väldigt bra undervisning det här. Och så går vi ändå ut och liksom bränner av i stolthet och förakt. Varför det? Därför att det vi tog in var stolthet och förakt. Vi har blivit efterföljare och upptäckte kanske väl sent vem det var vi följde efter. Men Jesus säger, det här är en sån grundlag i allt levande. Så att när vi ser en förkunnare, en profet som förefaller ha allting väl ställt med Herren, men som får skaror av människor att flippa ut, då måste man säga, här måste det finnas någonting som inte stämmer. Om en människa kan förkunna kärlekens evangelium så att människor blir hårda, till exempel, då måste vi säga, bakom den förkunnelsen måste det finnas någonting som inte är vad det ger sig ut för att vara. Och det är lite av andebedömningens konst där. Men det, den konsten kan utövas därför att det som formar våra liv är inte teori, utan gemenskap, efterföljelse. När man börjar praktisera efterföljelse gör man det ju ofta på ett lite barnsligt sätt. Det ska inte förnekas. Det brukar berättas att när Frank Mangs var i sin kraftsdagar, så skulle varje evangelist med någon självaktning i Sverige bryta lätt på finlandssvenska. Och det kan man förstå, även om man skrattar åt det lite grann. Man kan förstå det. Därför att här ställer nu Herren fram en man som han verkligen har i sin hand. Och andra tar djupa intryck av det som Herren gör genom honom. Och så blir man till en början inte Herrens efterföljare utan Frank Mangs efterföljare. Med tonfall och allt. Förhoppningsvis mognar man ju ut ur det här så småningom. När man upptäcker att man kan vara Herrens egen efterföljare och inte bara efterföljare till Frank Mangs. Och för övrigt sämre förebilder kunde man ju ha. Så det är någonting som vi kanske ibland måste acceptera som i viss mån oundvikligt. Att det dyker upp såna här lite barnsliga imitationsdrag i början. Huvudsaken är att vi mognar ut ur det. Så att vi inte liksom sätter till sist en människa i Guds ställe. Andra Thessalonikerbrevets tredje kapitel. Där kommer begreppet förebild tillbaka. Nu i form av verb här står det att vi ska efterlikna det som föredöme i 9:e versen. Så begreppet kommer 2 gånger. 7-9 verserna, andra Thessalonikerbrevet 3. Ni vet ju själva på vilket sätt ni skall efterlikna oss. Vi var aldrig oordentliga hos er och åt aldrig av andras bröd utan att ha gjort rätt för oss. Vi slet och släpade, arbetade dag och natt för att inte ligga någon av er till last. Inte för att vi skulle sakna rätt till det, men vi har velat ge er ett föredöme att följa. Vilken omsorg och vilken kärlek Paulus ger uttryck åt här. Han skulle kunna tänkt så här: jag skulle ju bli mycket effektivare som förkunnare om jag slapp sitta här och sy en massa gamla tråkiga segel och tält och grejer. Få ont i tummen och allt vad man får när man ska sitta och jobba med de här sega tältdukarna. Och tråkigt är det ju också, och trött blir man och får ont i nacken. Tänk så mycket mer rulle det skulle bli på mina predikningar om jag slapp sitta här och sy. Ja, det är möjligt. Det är kanske till och med mycket troligt. Men Paulus vet så väl att han måste ge, så att säga, en helhet till de människor han leder. Och det är viktigt att de också får det till sig. Att man inte lever i parasitism. Utan att man tar ett ansvar också för sin försörjning. Det är en del av hans ledarskap. Att få ge det vidare till de andra. Och just i Thessalonike behövdes ju det väldigt väl. Därför att när Paulus skriver det här andra brevet, så har de fått någon sorts, ska vi kalla det, eskatologisk spader. Nu kristna kan få spader, det var kanske ett dåligt uttryck. I alla fall så har de fått fnatt. De väntar att nu kommer Jesus så snart så att nu kan vi sluta jobba. Och så sitter de där och väntar på Herren och bedriver någon sorts dagdröna liv. Och Paulus förstår att det här är inte alls så mycket fromhet, utan det är latmasken som kniper. Så han säger det att en som inte arbetar ska heller inte äta. Och jag är tacksam och glad över att jag fick chansen att ge er ett föredöme. Också på den här punkten. Och vi kan minnas hur han skriver gång på gång till församlingen i Korint. Som han av någon anledning också aktade sig för att ha betalt av. när han var i Korint så fick församlingarna i Makedonien underhålla honom. Och så småningom visade sig det vara ett mycket klokt beslut, därför att de får det övermåttan höga apostlarna i Korint som slår dem i ansiktet, förhäver sig över dem, utsuger dem och föraktar dem. Till vår skam måste vi medge, skriver Paulus, att vi har varit för svaga för sådant. De nya apostlarna gycklade med Paulus för att han hade varit så töntig så han inte ens kunde ta betalt. Men han hade fått ge dem ett föredöme. Och det är viktigt. Därför att det är ändå till sist det som fäller utslaget. Det är det som påverkar oss. Det är det som formar vår personlighet. Vare sig vi tycker att det här är bra eller dåligt, så är det så. Var alltså mina efterföljare som jag är Kristi efterföljare och har Herren Kristus själv till förebild. Och i det sammanhanget ska vi slå upp Romarbrevet 8 och läsa från 33 versen. Detta att ha Jesus till förebild, det är naturligtvis ett stort och gediget kapitel. Men nu ska vi bekanta oss bara med en dimension som kan vara omskakande nog och intressant nog. Från 33 versen alltså. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Ja visst, vi har läst det här många gånger. Vi är vaccinerade. Men har du tänkt på att han som innan han lämnar lärjungarna säger: jag har fått all makt i himmel och på jord. I himmel och på jord. Han vädjar. Det ska väl inte behöva, säger vi. Han kan väl använda makten, vet jag. Ja, han gör inte det. Ta Kristus som förebild. Här öppnar sig kolossala perspektiv. Sonen som har all makt i himmel och på jord, han vädjar som om han ingen makt hade, för vår räkning, dag och natt. Känner vi Jesus? Ja, delvis gör vi säkert det. Har vi mer att lära känna? Ja, det har vi förvisso. Vi har mycket mer att lära känna. Johannes 15 och 16. Man kan ju alltid undra vad han ber om. När han nu ändå vädjar för oss. Och bland annat ber han ju om det här: jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Nu det här ordet hjälpare, det är intressant. Det betyder också tröstare. Det betyder förmanare. Det betyder försvarsadvokat och det betyder förebedjare. Allt på en gång. Och det är den helige ande det. Och det är först när vi har fattat alla de här begreppen som vi kan göra oss en första bild av hur anden formar våra liv, hur anden leder oss. Anden leder oss inte genom ordergivning eller maktutövning, utan han vädjar. Till det är samtalstonen i Guds rike, att vi ber varann om hjälp. Det är Guds rike. I Guds rike finns det ingen ordergivning, det är jag övertygad om. Och när vi ser fram emot Guds rike så ber vi ju: ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Och man kan ju bli lite nyfiken och undra, hur sker då Guds vilja i himmelen? Ja, jag tror att den sker därför att i himlen där har man samma vilja som Gud. Då vill man ju det Gud vill. Och då behövs det ju liksom bara en antydan, en vink, ett förslag, en bön. Och så blir det gjort. Inget tvång, ingen förnedring, ingen terror, ingen hemlig polis. Vår vilja är likstämd med Guds vilja. Då kan vi vädja till varandra, och det räcker med det. Då kan bönen så att säga vara umgängeskanalen. Och ju mer vi närmar oss Guds rike, desto mer klarnar detta med bönen som samtalston. Och desto mer upptäcker vi att ja, visst, det räcker ju med det. Gå inte på det här med alla psykologer som säger att gräla måste man ju göra ibland. Ja, det är inte alldeles nödvändigt. Det finns ju många som lider av vad ska vi säga, såna här kristna vredesförbud och sånt där. De behöver kanske få morska upp sig lite ibland. Men det ligger inget egenvärde i att gräla med varandra. Fråga Karl och Kerstin, får ni höra. Det är så snällt och mysigt och trevligt hemma hos dem. Och samtidigt som alltså anden så att säga vädjar till oss och på det sättet vill uppväcka vår vilja, så vädjar ju också anden till Gud med outsägliga suckar, som det står i Romarbrevet 8. Vad vi rätteligen ska be, det vet vi ju inte, men anden manar gott för oss. Hela tiden är det samma samtalston. Allt det här behöver vi ju nu ta med oss som en utgångspunkt när vi talar om ledarskap i Guds församling. Och det behöver ju inte vara att du ska kandidera för nästa ärkebiskopskräckla eller så här, utan det kan ju hända att du är söndagsskollärare eller har öppna barntimmar eller någonting sånt där. Vi vill ju på alla nivåer och i alla instanser att liksom Guds rike ska komma till uttryck, så att säga, i umgängestonen, i vardagslivet, i vårt sätt att relatera oss till varandra. Ledarskap. Vi går till första Petrusbrevet, det femte kapitlet. Där är det för all del församlingens äldste som tilltalas. Men det får vi väl stå ut med. Det som gäller för de äldste gäller också för de övriga. Var och en så att säga i sin efterföljelsesituation. Till era äldste, vi börjar alltså från början, femte kapitel. Till era äldste riktar jag nu denna maning. Jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden. Jag som också ska få dela den härlighet som kommer att uppenbaras. Var herdar för den jord som Gud har anförtrott er, och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill. Inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. Då ska ni, när den högste herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar. Och ni yngre, underordna er dem som är äldst. Men för er alla gäller, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Böjer alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att han upphöjer er när tiden är inne, och kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er. Ja, här talas det nu åter om att vara ett föredöme. Och det betyder alltså inte att först ska ni ha en perfekt lära och sen får ni försöka leva upp till den där läran, och kan inte det så får ni hyckla. För det är ju den vanliga varianten. Utan det betyder att det som är äkta hos oss, det kommer alltid att smitta av sig. Det är gemenskapens villkor. Uppträd inte som herrar, säger han till de äldste. Och till de yngste säger han, underordna er dem som är äldst. Och med detta rör nu Petrus vid något som är mycket viktigt, och som jag tror är väldigt viktigt i våra dagar. Detta att om vi nu har ett ledarskap i församlingen, i miniorgruppen, ibland sångarna, ibland evangelisterna eller var som helst, och vi nu har ett ledarskap som verkligen är föredömen och som vill satsa på att vara föredömen och inte fromhetspoliser, så kommer det ändå inte att fungera om inte de som tar emot deras föredöme låter dem vara föredömen. Hur gullig och snäll och trevlig och rar och förtjusande Carl Midnes än är, så kommer jag aldrig bli påverkad av honom om jag inte ser upp till honom. Förstår ni mig? Men om jag ser på det hos honom som han har fått från Kristus och respekterar honom som människa, då är jag mottaglig för smittan. Men om jag liksom tittar på honom och säger, det är inget särskilt med dig. Ja, då kan han ju lysa av Kristi härlighet. Och det kommer inte att påverka mig ett skvatt. Och därför skriver Paulus gång på gång, ta mig till föredöme. Det låter ju väldigt präktigt på något sätt. Vi har ju blivit mycket frommare än Paulus, eller hur? Vi säger aldrig på det viset. Men det han menar är att det goda som han har fått från Kristus, och något har han fått, något har du fått, något har jag fått. Om de som han skriver till föraktar honom, så kommer de inte att kunna ta emot någonting. Om de som kan rabbla hela Paulus dogmatik utan till och kan skriva 11 nya Paulusbrev i timmen, spelar ingen roll. Därför att ser de ner på honom, om de föraktar honom, så räcker det. Han har en så krokig näsa. Eller han klär sig så töntigt. Det kan ibland på ett sätt vara nog för att man ska upphöra att se vad en människa har tagit emot i Kristi efterföljelse. Och därför är föraktet alltid något farligt. Det förblindar oss för Guds rike. Och därför handlar inte ledarskap bara om ledarna. Det är det viktiga. Karl och jag, vi var hemma hos en kristen psykolog för sådär. Ja, det är väl 2 år sedan nu eller någonting sånt där. Och åt en väldigt god middag. Det var något med fisk och jag minns inte riktigt vad det var, men det var gott var det i alla fall. Och det visade sig när vi bekantade oss med denne broder i en församling som vi besökte att han hade till arbete att han var sån här företagskonsult. Han åkte runt och hade kurser i ledarskap. Och jag sa, ja visst, det där blir ju en väldig business när det, den auktoritära ledarstilen avvecklades. Men kan du förklara för mig varför bara ledarna måste omskolas till den nya ledarstilen? Varför finns det inga ledarkurser, ledarskapskurser för de som ska bli ledda? Han satt tyst en liten stund och sa, det vet jag inte. Då frågade jag, skulle det finnas anledning att hålla sådana kurser? Ja, det tror jag faktiskt. Då. Skulle du kunna hålla någon på raka? Nej. Det säger rätt mycket om vår kultur. Därför nu skulle man ha ner direktörerna från sina fina stolar och nu skulle pyramiderna rivas och allt vad det hette. Och det var väl i och för sig bra. Men sen var det bara direktörerna som skulle omskolas. Och det duger inte. Ska vi ha ett nytt ledarskap och ska vi ha så att säga en annan form av ledarskap så måste vi alla anpassa oss till det. Därför ordergivning med hot och utpressning, det funkar alltid. Det behöver man inte gå några kurser för att ta emot sånt ledarskap. Det gör man i det militära om inte annat. Men i detta att samarbeta i respekt och att bli en efterföljare, ja, det är kanske någonting som man inte lär sig på en kafferast. Och vi ska inte tro att vi har det naturligt i oss. Det är kanske någonting som vi måste tillägna oss och faktiskt uppmana oss och varandra till. Titusbrevet ska vi gå till, det andra kapitlet. Brevet till Titus. Kapitel 2. Men du ska tala om för dem vad den sunda läran kräver. Äldre män ska uppträda nyktert, värdigt och behärskat, sunda i tron, kärleken och uthålligheten. På samma sätt ska äldre kvinnor uppträda så som ett heligt liv kräver, inte förtala någon och inte missbruka vin. De ska vara lärare i goda seder och fostra de unga kvinnorna till att älska man och barn, att vara anständiga, rena, husliga, goda och att underordna sig sina män så att inte Guds ord blir smädat. Förmana på samma sätt de yngre männen att alltid leva anständigt och vara själv ett föredöme i goda gärningar. Din undervisning ska vara ofördärvad, värdig, sund och oantastlig så att dina motståndare måste skämmas eftersom de inte hittar något ont att säga om oss. Hus otidsenligt, säger somliga. Vet Fredrika Bremerförbundet om det här? Ja, det gör de faktiskt. Men vi måste samtidigt komma ihåg den bibliska tanken att det som verkligen formar oss är nu inte att vi lever ett anständigt liv och står vid spisen och föder barn. Jag menar i den här väldigt intrimmade, dresserade formen. Utan att detta är någonting som växer fram när vi har Kristus till förebild. Och att det kanske också är fullt tänkbart i vår tid att man som kvinna kan ha Kristus till förebild och inte ständigt stå vid spisen. Det är också möjligt. Vi hoppar till 15:e versen. Så skall du tala, uppmuntra och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. Låt ingen se ner på dig. Ja, det kan man ju inte undvika, säger du. Man kan ju inte gå omkring och förbjuda alla att se ner på en. Nej, det kan man inte göra. Men föraktet har en märklig egenskap. I den stund man upplever sig föraktad börjar man så lätt att förakta sig själv. Och det har ju egentligen att göra med att vi är oförmögna att identifiera oss själva. Utan vinner ju alltid vår identitet, vår plats i kroppen genom det vittnesbörd om oss själva som omgivningen ger oss. Och det är inte ett uttryck för svaghet att det är så, utan ett uttryck för att Gud har skapat oss för gemenskap. Därför kunde vi sprickfritt identifiera oss själva så behövde vi inte varann. Men nu är det på gott och ont så att vi kan bara veta vem vi själva är genom att så att säga registrera vad vår omgivning bär för vittnesbörd. Och därför är vi så sårbara för förakt. Låt ingen förakta dig, säger nu Paulus till Titus. Och det betyder det att skulle det ändå bli så att du blir föraktad i din ledarskapstjänst, så be Gud om hjälpen att kunna skaka av dig det föraktet. Börja inte förakta dig själv för det. Det betyder inte att man slår dövöra till och säger, ja, jag lyssnar inte på någon, jag hör bara på Gud. Utan istället är det så, när man har skakat av sig föraktet, så går man både till Gud och kanske till medmänniskor och frågar, fanns det någonting, finns det någonting hos mig som jag måste ta vara på? Nu när jag är fri från föraktet. Därför föraktet gör alltid att vi tappar förmågan att hantera problemet sakligt. Första Timoteusbrevet 4:12. Där kommer nu en intressant uppmaning som är så att säga pudelns kärna i det här bibelstudiet. 4:12, första Timoteusbrevet. Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för ditt troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. Där har vi förebilden igen, och där har vi föraktet på nytt. Och tiderna växlar ju trots allt. Inte behöver man i någon större utsträckning gå runt i våra församlingar och säga, låt ingen förakta dig för att du är ung. Utan idag måste man ju gå och säga till dem som är äldre i församlingen, låt ingen förakta dig för att du är gammal. Därför att ung ska man ju vara, då är man ju liksom på hugget och då är man ju framåt och vi har framtiden för oss. Det finns det någon kör som låter och framtiden det är vi. Och det kan man ju inte precis ha pensionärskören till att sjunga. Fast den evigheten ju är deras i högsta grad. Vad har hänt i kristenheten? De äldste var en gång i världen ledare. Och det är så att säga Guds modell. Nu anses de äldste som regel vara en belastning för församlingen. De är en propp i röret. De sitter i vägen. Bromsar allting, de gör att allting blir komplicerat, och det vore mycket bättre om vi startade en helt ny församling där äldstekåren är så där 22-23 år gammal i snitt. Vad har hänt? Och på vad sätt drabbas vi när vi på det här viset avviker från Guds modell? För drabbas gör vi naturligtvis på något sätt när vi sätter Guds tankar ur spel. Hur gick det till? Och vad hände? Varför talas det så väl om de äldste i skriften? Jo, de äldste är ju förhoppningsvis de människor som har lite livserfarenhet. Man blir inte visare bara för att åren går, men man har chansen, som det heter. Så de som har blivit lagom vithåriga eller gråsprängda, de har åtminstone haft chansen. Och det kanske inte de har haft ändå på samma sätt, som inte riktigt torra bakom öronen ännu. Men vad är det då som gör att vi skattar de yngre så mycket högre än de äldre? Jo, vi säger så här, livserfarenhet, det är inget att ha. Därför att de som är gamla nu och som sitter i äldstekåren och faktiskt är nästan 55 år. Ja, de vann ju sina erfarenheter på 50-talet, kan ni tänka, va? 50-talet, Elvis och så, va? Det är ju ingenting. De har ju ingen aning om hur livet är, eller hur? De som fann sina erfarenheter på 50-talet, det är ju de här 40-talisterna. Och de är ju alldeles hopplösa. De förstår ju ingenting av hur det är nu. Det betyder ju alltså att på Bibelns tid så var ju föränderligheten så pass låg att samhället såg i stort sett likadant ut när man blev 90 som det gjorde när man var 2. Och den livserfarenhet man vann under ett långt liv var ju hela tiden tillämpbar. Jag menar, om du fick vissa erfarenheter av kontorsjobb på 60-talet, så kan ju du inte utge dig för att vara någon expert på kontorsjobb idag. Vad vet du om hårddiskar och ramminnen? Kanske ingenting. Och din vishet är kanske inget värd. Då satsar vi hellre på de yngre. De som är fräscha och nyutbildade och som liksom har hängt med och är så att säga på utvecklingens vågfront. Ja. På vad sätt drabbas vi av det här då? Jo, det finns väldigt mycket i tillvaron som inte är föränderligt. Tekniken är föränderlig, ja. Samhällsorganisation och arbetslivets organisation och lagstiftning och annat, det är föränderligt. Ja, det är det. Men Guds stadgar för skapelsen, de är inte föränderliga. Och det var ju i någon sorts hänförelse över att allting går att ändra på, så man plötsligt släppte upp alla slussar för fri sexualmoral till exempel. Det är ganska intressant idag att se hur många av dem som propagerade på 60-talet för sexualfrigörelse som nu, om de fortfarande är i livet, åker runt och talar om att vi måste hitta en ny trohet i relationerna. Varför säger de så? Jo, de har kommit underfund med att de hade fel. Och att det finns gränser som man inte kan överskrida. Och som inte är utvecklingsbara. Som inte är föränderliga, därför att detta är Guds stadga för skapelsen. Det här tappar vi bort. Inte bara i den sekulariserade kulturen, utan lika mycket i kyrkan. Låt ingen förakta dig för din ålders skull. Och då är det ju ändå så att om de äldste bibehåller sin värdighet med Guds hjälp, så har de yngre ändå inte någon respekt för de äldre. De är ju bara gamla och gaggiga. De är ju insnöade och hopplösa. Och då kan de inte ta över det som kanske de äldre har tillägnat sig under ett långt liv i efterföljelse. Och då uppstår det generationssprickor i församlingarna. Därför att de yngre blir ju lättledda. Minsta impuls som låter bra får ju hela den unga skaran att flyga iväg. Och de äldre som har sett alla tokigheter komma och gå några varv i församlingen, för det har man ju när man blir gammal. De flesta har man dessutom gjort själv. De nickar lite grann och säger att ja, men det där är nog inte så bra som det ser ut, och om du vill ägna dig 5 minuter åt mig så ska jag förklara varför. Nej, jag har ingen lust att använda 5 minuter åt sånt. Och så slits Guds församling i stycken. Vi får generationsmotsättningar och vi får splittring i onödan. Många av de erfarenheter, både av det som är rätt och av det som är fel, som de äldre har gjort, ja, de sitter de äldre med. Men de yngre lyssnar inte. För man har ingen respekt för de äldre. Och så blir församlingen som en skuta utan skeppare. Eller som Åsa Domeij lär ha sagt om Miljöpartiet. Att makten i Miljöpartiet är som en herrlös hund. Den smartaste fångar den. Så är det ju också i församlingen. Under det glada 60-talet, samtidigt som vi fick sexualfrigörelsen, så kom ju också studentrevolten. De av oss som har lite gråa hår här och där, vi minns ju hur det var med bomber och röda fanor och allt sånt där. Jag var dessutom universitetslärare på den tiden och levde i ständig skräck för röda fanor. Och bakom den studentrevolten låg en väldigt medveten filosofi som de flesta av oss kanske inte känner till. En filosofi som från början var marxistiskt inspirerad, och där det förkunnades att alla makthavare är svikare. Det etablerade måste alltid motarbetas. Allt etablissemang måste rivas ner. Vi såg kanske mest den utvecklingen i och med att vi under de åren fick skjutjärnsjournalistiken. Jag mår lika dåligt varje gång som jag ser de här tappra tv-reportrarna köra mikrofonen i halsen på Bildt eller Karlsson. Och med insinuanta frågor undrar om de har slutat att slå sin fru. Det är sant att ja, visst, det förekommer oegentligheter överallt och alla är syndare. Men det blir inte bättre på det viset. Därför det slutar ju bara med anarki, att vi inte har något ledarskap alls. Den sortens respektlöshet är inte lösningen på problemet. Vi måste vara noga med att beivra sådant som är falskt. Men vi måste också samtidigt vara villiga att ge respekt åt den som är ledare tills dess att annat är bevisat. Vi kan inte behandla någon form av ledarskap som potentiella banditer tills dess att det är bevisat att de är banditer. För då får vi hela politikerföraktet, vi får alltihopa det. Och allt detta har ju med breda kliv gått rakt in i Guds församling. Om ni visste hur mycket pastorer jag har pratat med som gråtit ut sin nöd över att det är omöjligt att vara pastor. Om man inte är så auktoritär så folk går sönder av det. Antingen får man vara auktoritär som en gammaldags tysk korporal, eller också får man köra buss och begrava folk. Många pastorer säger att det finns inget tredje alternativ. Jag har tappat respekten för de äldste. Vi har tappat känslan för vad äldstebegreppet står för. Vi har ju överhuvudtaget, också vi som kristna, tappat mycket av insikten om att det som formar livet är inte undervisning på kassett i första hand, utan levande identifikationer, levande gemenskap. Och med det nedvärderar jag inte undervisning på kassett och inte undervisning från talarstolar heller. Vi måste bara ha klart för oss var grunden ligger. Och att om inte så att säga Gudsrikets samtalston finns, så kan den grunden aldrig komma till sin rätt. Utan då får vi demokrati på fel sätt, där alla beslut föregås av mängder av konfrontationer och misstänkliggöranden, precis som i det politiska livet, och slutar med en omröstning där alla på vägen fram till den omröstningen har hunnit bli ovänner med varann. Alltså en demokrati där det går ut på att överrösta varann istället för att lyssna till varann. Därför att vi har tappat både respekten för varann och förtroendet för varann. Vi talar föraktfullt om det etablerade istället för att se vad de som är etablerade har att dela med sig av. Du vet, ekumenik kan ju bedrivas på två sätt. Det ena är att man går till ett annat samfund och säger: nu ska jag tala om för er hur det är. Det brukar inte sluta bra. En bättre variant, det är den att man går till ett annat samfund och säger: ni har säkert också fått något ifrån Herren. Jag skulle bra gärna vilja veta vad ni har fått från Herren som jag inte har fått från Herren. En ekumenik som börjar med ett frågetecken och inte med ett utropstecken. Som börjar med viljan att lyssna istället för viljan att överrösta. Den inbördes respekten. Låt dig inte föraktas för din livserfarenhets och ålders skull. Herre, vi saknar ledarskap i hela kristenheten i västvärlden. Och vi ser det på att det blir så mycket människobeundran när någon ställer sig upp och utger sig för att vara en ledare. Tills alla blir besvikna och övergår till nästa. Och det finns så mycket av trolöshet och så mycket av splittring i onödan. Herre, vi behöver lära oss det här allesammans. Inte bara de blivande pastorerna och de som är i funktion. Inte bara söndagsskollärare och kyrkorådsledamöter och äldstebröder och vad det kan heta allt. Vi måste upptäcka det här allesammans, Herre. Ge oss din nåd till att se det här innan det är för sent.